Det här är Ekots lördagsintervju med Johan Britz, arbetsmarknadsministern från Liberalerna. Johar Bendjelloul heter jag. Välkomna. Vi spelar in den här intervjun den 7 november. Välkommen till lördagsintervjun, Johan Britz.
Tack så hemskt mycket.
Om en liten stund så ska vi prata om vilken politik som kan tänkas rädda Liberalerna kvar i riksdagen. Siffrorna är ju fortfarande låga inför partikongressen landsmötet om 2 veckor. Men först ska vi prata om arbetslösheten. Det är en mörk höst på arbetsmarknaden, sa du på en pressträff för någon månad sedan. Arbetslösheten i Sverige ligger nu på 8,7% enligt de senaste siffrorna. Hur illa är det?
Ja, det är illa. Arbetslösheten i Sverige är för hög. Men den stora utmaningen handlar också om att många av de som är arbetslösa står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. Hälften av de arbetslösa är utrikesfödda. Nästan 2/3 av de långtidsarbetslösa är utrikesfödda. Och det är ju personer som har kommit till Sverige ofta efter gymnasieålder så att säga. Och de saknar de färdigheter, formell utbildning men också språkkunskaper som svenska arbetsgivare efterfrågar. Så vi har en konjunkturproblem, vi har en utdragen lågkonjunktur som påverkar arbetsmarknaden. Men den stora utmaningen är det strukturella.
Ja, Liberalerna har ju haft hand om arbetsmarknadsdepartementet i 3 år nu med 3 olika ministrar, Johan Persson, Mats Persson och du. Nu, arbetslösheten var ju hög när ni tillträdde men har stigit sedan dess, är just nu på den högsta siffran sedan valet. Varför har ni inte lyckats bryta detta på 3 år?
Ja, det är egentligen av de 2 orsaker som jag nyss redogjorde för. Vi har ett strukturellt problem, men till det kommer också ett konjunkturellt problem. Vi har Putin som har invaderat Ukraina, vi hade inflationskrisen och vi har också efter att Trump tillträdde Vita huset sett en negativ utveckling i företagens vilja att investera och att anställa.
Men är inte det strukturella viktigare än det som har med konjunkturen att göra?
Ja, båda. All arbetslöshet är ju dålig skulle jag säga. Arbetslöshet är livsfarligt. Arbetslöshet leder till psykisk ohälsa, det leder till ökat alkoholmissbruk. Det gör att människor dör i förtid. Men det är klart, vi har en situation i Sverige där en hel del av den arbetslöshet vi ser också är på väg att gå i arv. Och då är vi ju väldigt farligt ute förstås.
Ja, men det här är ju en erkänt knepig grupp, de här 2/3 av den halva miljon svenskar som saknar arbete som då är långtidsarbetslösa. Hur många av dem kan verkligen få jobb med rätt politik, tror du?
Men min utgångspunkt är att alla som kan jobba ska jobba och min utgångspunkt är också att vi aldrig får ge upp på människor. Samtidigt är jag förstås inte naiv. Det finns människor som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. Vi har räknat fram att det är ungefär ett helt Karlstad av utrikesfödda som saknar utbildning som idag är arbetslösa. Och det är klart att insatser för dem är ju av en annan art än insatser för personer som har en utbildning, är födda i Sverige och som har blivit arbetslösa på grund av lågkonjunkturen. Men för mig är det viktigt att vi aldrig ger upp om människor. För ger vi upp om människor, då ger vi upp om familjer och då ger vi också upp om deras barn. Och det är det riktigt farliga i den situationen.
Ja, men vad är svaret på frågan då? Hur många av de här kan verkligen komma i arbete?
Det går väl inte riktigt att säga en rak siffra på det. Min utgångspunkt är att alla som idag är arbetslösa ska ha insatser och hjälp så att de kommer närmare arbetsmarknaden. Eller att de hamnar i olika typer av aktiviteter som gör att de inte fastnar i passivitet och bidragsberoende. För det är ju den politik vi har sett de senaste åren. Kombinerat med att vi har den här nya typen av arbetslöshet med människor som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden, saknar svensk utbildning, saknar svenska språket. Och då måste vi göra nya typer av insatser mot den gruppen.
Mm. Det här med bidragsberoende som du nämnde nyss, det är ju en av regeringens prioriteringar för att bekämpa den här strukturella arbetslösheten. Att det ska löna sig mer att arbeta än att gå på bidrag som ni brukar säga. Gör det inte det redan?
Ja, successivt så har vi ju skruvat i de här systemen för att säkerställa att det alltid lönar sig bättre att arbeta än att gå på bidrag. Man kan säga att vi har en trepunktsplan för att komma till rätta med arbetslösheten, den strukturella framförallt. Det handlar om utbildningar som leder till jobb, mycket korta utbildningar, yrkesutbildningar, sånt som företagen efterfrågar, men också språk förstås. Och det andra det är ju detta att det ska alltid löna sig bättre att arbeta än att leva på bidrag. Och det tredje som vi också gör, givet att arbetslösheten ser ut som den gör, med en väldigt stor andel utrikesfödda som har kommit hit som asylinvandrare eller anhöriga till asylinvandrare, så driver vi också en stram asylmigration.
Ja, jag frågade om en av de där tre prioriteringarna, detta med att det ska lönas mer att arbeta än att gå på bidrag. Frågan var, gör det inte det redan idag?
Ja, det har ju funnits exempel på att det inte gör det. Och jag tror att med den bidragsreform som vi nu successivt rullar ut, som innehåller lite olika komponenter. Jag skulle säga att en väldigt viktig komponent kopplat till det jag pratade om tidigare, om passivitet. Det handlar om det aktivitetskrav som börjar gälla nästa år. Och sen så kommer vi också införa detta med bidragstak som är framräknat i syfte att det aldrig ska löna sig bättre att leva på bidrag än att arbeta.
Ja, då är ju frågan hur det påverkar arbetslösheten. Finanspolitiska rådet har ju tittat på det där med ekonomiska incitament som drivkraft för att få folk i arbete och kommit fram till att detta är inte något som påverkar arbetslösheten särskilt mycket idag, eftersom arbetslinjen redan är genomförd sedan ganska många år tillbaka. Att bidragssystemen var för generösa kan ha varit ett problem för några decennier sedan, skriver de i en av sina rapporter, men nu är systemen i stort sett fixade, menar de. Men några enstaka undantag då som är så små att de inte påverkar samhällsekonomin, menar Finanspolitiska rådet. Vad säger du om den slutsatsen?
Nej, jag tror att när vi successivt behöver vi ju hela tiden anpassa systemen efter den verklighet vi ser. Och när vi ser situationer som innebär att det lönar sig bättre att leva på bidrag än att arbeta, så behöver vi korrigera det. Det är rätt utifrån ett så att säga incitamentsperspektiv som jag uppfattar att Finanspolitiska rådet pratar om. Men det är också rätt utifrån ett moraliskt och rättviseperspektiv.
Jo, men det här antagandet att arbetslösa till och först saknar tillräckliga ekonomiska incitament för att ta ett jobb idag, och att det också är en viktig förklaring till arbetslösheten. Vad bygger ni det antagandet på?
Ja, det är en kombination av åtgärder som jag var inne på som behövs. Och jag skulle säga att det allra viktigaste för att få ner arbetslösheten och göra Sverige till ett rikt och tryggt land, det handlar om att vi har ett bra utbildningssystem. Och det börjar i grundskolan, men också som jag nämnde i gymnasieutbildningar, i gymnasial yrkesutbildning och sådana saker som matchar det som företagen efterfrågar. Men låt mig komma tillbaka till den fråga du ställer ändå, som jag förstår det. Den är relevant. Hur mycket effekt har olika typer av att nu skruva i systemen? Jag tror att med den bidragsreform som vi nu genomför, som innehåller ett antal olika komponenter, aktivitetskravet, bidragstaket, men också kvalificering till välfärden, då har vi ett väldigt bra system på plats där incitamenten är rätt och riktiga. Sen har vi haft, ska man inte glömma bort, att vi också har haft en situation med ökad inflation under en period. Och det har gjort att vissa ersättningar har stigit mer än inkomsterna. Och det här har vi också behövt korrigera för under den här perioden.
Jo, grundfrågan var ju alltså stora effekter på arbetslösheten som det ni rullar ut nu har. Och Finanspolitiska rådet, alltså de är mycket tydliga med att era förslag som ska göra då arbete mer attraktivt än bidrag. Om man räknar upp dem då, det är sänkt skatt på arbete, det är det här bidragstaket, det är mer krav för att få försörjningsstöd. De säger det har relativt små möjligheter att påverka sysselsättningen. Har de fel, Finanspolitiska rådet?
Om det lönar sig bättre att leva på bidrag än att arbeta, då kommer fler leva på bidrag. Det är en väldigt enkel matematik. Så ser det ut. Det tror jag även Finanspolitiska rådet håller med om.
Jo, men poängen är ju att det redan är genomfört i praktiken.
Ja, med de reformer vi nu genomför och rullar ut successivt under nästa och nästnästa år, då skulle jag säga också att vi har kommit väldigt långt i att få ett system som är anpassat efter så som Sverige ser ut idag.
Du var inne på det här med moral också. Kan man säga att den här arbetslinjen 2025 har andra funktioner än att få ner arbetslösheten? Ska det också förstås som något av en politisk princip, alltså någon slags berättelse om att strävsamhet ska löna sig, som då kanske ska locka borgerliga väljare?
Ja, för Liberalerna är det jätteviktigt att de system vi har uppfattas som rättvisa och moraliskt riktiga. Och det är klart att om det upplevs som att man kan leva på bidrag och få mer pengar än om man arbetar, och det är så, då kommer det skapa incitament för människor att inte lita på de system vi har. Och det kommer försämra drivkraften att utbilda sig, vara strävsam som du säger.
Men ska det förstås kanske mer som signalpolitiken, som sakpolitik som ska påverka arbetslösheten?
Nej, det tycker jag inte. Vi har stora utmaningar på arbetsmarknaden idag som vi behöver ta tag i. Vi behöver göra många olika saker. Att göra det mer lönsamt att arbeta, det är en pusselbit. Att tvinga människor att aktivera sig som lever på till exempel försörjningsstöd, det är en annan viktig pusselbit. Men den viktigaste pusselbiten på sikt och nu, det är utbildning. Och gärna korta utbildningar, yrkesutbildningar och språkutbildningar.
Ja, vi tar det där med utbildningar. Vi har ju en satsning på yrkeshögskolan som ni har lagt fram, Lotta Edholm som sysslar med det. 5 000 nya platser till 2028. Alltså, hur mycket hjälper det om man betänker hur många det är som är arbetslösa?
Det hjälper ganska mycket. Vi har många utbildningsplatser i Sverige. Vi har satsat på 11 000 fler utbildningsplatser i närtid här. Och det gäller både yrkeshögskola som du är inne på, det gäller också yrkesvux. Vi har dessutom i den senaste budgeten lagt resurser på ytterligare arbetsmarknadsutbildningar, särskilt riktat mot vårdsektorn. Så att det är en palett av olika utbildningsformer som passar olika individer olika bra. Men vår fokus här, det handlar ju om att säkerställa att vi har utbildningar som leder till jobb, som utbildar människor och rustar människor för att möta de krav och förväntningar som arbetsgivarna har.
Mm. Och vad är då, alltså det här matchningsproblemet är ju någonting man ofta talar om, det är ju en riktigt svår nöt, vad gör man?
Nej, vi behöver jobba långsiktigt och vi kommer behöva göra mer tror jag. Om man backar bandet lite grann och tänker på hur arbetsmarknadspolitik var förr i tiden, så handlade arbetsmarknadspolitik ganska mycket om att stötta när till exempel en fabrik la ner, du hade personer som var etablerade på arbetsmarknaden som blev arbetslösa. Idag har vi ju en situation där de allra flesta som är arbetslösa står långt ifrån arbetsmarknaden. De har kanske aldrig haft ett jobb eller bara haft små påhugg. Och det gör att de inte har de erfarenheter som arbetsgivarna efterfrågar. Och då behöver vi jobba, som vi sa, med incitament. Det måste löna sig att arbeta. Men vi måste också säkerställa att människor får utbildning. Men jag skulle också vilja säga att vi kommer nog att närma oss en situation där vi kommer behöva jobba mer med olika typer av aktivitetskrav. Vi tar nu ett första steg nästa år som riktar sig mot de som har försörjningsstöd. Men det finns också personer som till exempel har aktivitetsstöd idag, som har haft det under väldigt lång tid och som kommer sannolikt behöva ha mer insatser för att aktivera sig. Och det här tror jag är viktigt, för att fler barn behöver se sina föräldrar gå till ett jobb på morgonen. Och ett jobb i det här sammanhanget, det kan ju också vara någon typ av aktivitet som man genomför.
Precis, ja, men nu pratar du igen om ekonomiska incitament som drivkraften som ska få ner arbetslösheten. Och att expertmyndigheter då, som Finanspolitiska rådet, inte tror att det påverkar sysselsättningen så mycket. Alltså, i vilken mån lyssnar ni på vad expertmyndigheter, arbetsmarknadspolitisk forskning, vad de säger om vad som funkar och inte funkar?
Ja, men jag tror att det senaste jag sa där, det handlade ju om aktivering, och det handlar inte så mycket om ekonomiska incitament, utan det handlar ju om att säkerställa att människor inte fastnar i passivt bidragsberoende. För det är den situation vi har idag i Sverige, att det är för många människor som befinner sig i passivt bidragsberoende, och det som händer då, det är ju att barnen inte ser sina föräldrar aktivera sig eller gå till ett arbete eller gå till någon typ av sysselsättning. Och det är då vi får en ökad risk för att det här utanförskapet och bidragsberoendet går i arv. Och det är det vi måste bryta.
Ja, ett sätt, om man gräver lite i de här långtidsarbetslöshetssiffrorna, så hittar man ju också en hel del unga. Ungdomsarbetslösheten i Sverige beror lite grann på hur man mäter, men den är ganska hög. Det finns det här måttet om hur många som vare sig pluggar eller jobbar, och där ligger Sverige högt. Det är 130 000 ungdomar som inte gör det. Där har ni ett förslag då som kommer till våren. Tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift för unga. Vad hoppas ni att det ska ge?
Det återstår väl att se, men det är klart att den reaktion vi har fått från företagen, vi har lyssnat på företagen som säger att om man sänker arbetsgivaravgiften och därmed gör det lite billigare att anställa ungdomar, då kommer fler ungdomar anställas. Men jag håller med, den här gruppen som du nämner, de som varken pluggar eller har någon typ av sysselsättning och som är i sena tonåren eller tidiga 20-åren. Den gruppen ligger allra farligast till för att långvarigt drabbas av utanförskap och bidragsberoende. Och den grupp som har allra tuffast där, det är ofta grabbar och killar. Och här måste vi fånga in dem tidigare. Och där arbetar vi aktivt och Arbetsförmedlingen har sådana uppdrag. Kommunerna har sådana uppdrag också. Men det här måste vi fånga in dem tidigt för att hitta möjligheter att skapa en liten utbildning som gör att man kan komma ut på arbetsmarknaden.
Om vi håller oss då till den här ganska stora reformen, den kommer ändå att kosta 6 miljarder nästa år med den här tillfälligt sänkta arbetsgivaravgiften. Det här är ju något som också det har granskats av expertmyndigheter, den här gången Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering i Uppsala. De kom ju fram till att det är dyrt och också ineffektivt. Dyrt per nya jobb och en stor del av stödet när det har funnits tidigare gick då till de som troligen hade fått jobben då. Alltså varför gör ni detta trots att forskningen inte tror på det?
Jag tror man måste se att Sverige befinner sig i ett annat läge nu än när den här typen av reformer har genomförts tidigare. Vi befinner oss i en utdragen lågkonjunktur. Den lågkonjunktur vi befinner oss i nu, den är alltså lika illa som finanskrisen. Finanskrisen var kortare och djupare. Den här är mer utdragen. Men på totalen så drabbas människor ungefär på samma sätt som under finanskrisen. Eller ekonomin drabbas på samma sätt.
En fråga. Fortsätt.
Ja, och då är det så. Vi gör ett antal åtgärder för att stimulera ekonomin. Och jag skulle nog säga att man ska se den åtgärden precis som andra åtgärder. Vi sänker skatten på mat, vi sänker skatten på arbete och ett antal andra åtgärder som syftar till att få hjulen att snurra lite fortare i vårt land.
Ja, det där med att få hjulen att snurra, det är ju något som regeringen tror på. Det gör ju också oppositionen, att det är just det här med expansiva budgetar som ska få fart på hushållen och att det är konsumenterna som ska få igång ekonomin och tillväxten och ge fler jobb. Problemet är att det verkar inte stämma riktigt hittills. Svenskarna vågar ju inte spendera trots att de har mer i plånboken. Vad gör ni om ni tänkt fel? Att svenskarna istället bara lägger undan till ännu sämre tider?
Nej, men det första man ska säga är ju att sparande inte är dåligt. Det är bra att människor sparar och är aktsamma med sin hushållskassa så att säga. Men det är klart att den situation vi befinner oss i nu där vi ser att vi har en industri och en exportindustri som går okej. Men att vi har en väldigt neddämpad konsumtion i Sverige. Det behöver vi ju möta med den typen av åtgärder som går att göra. Man ska komma ihåg tror jag att om du jämför reallönen idag i genomsnitt i Sverige med för 4 år sedan, 2021 eller någonting sånt där, så har vi alltså 5% lägre reallön idag. Och det här behöver vi då delvis kompensera. Det är på grund av inflationen.
Ja, det är det.
Och då behöver vi kompensera det via till exempel skattesänkningar, att göra det lite billigare att handla mat eller att göra det lite billigare att anställa unga. Det är liksom ingen konstig politik i det sammanhanget.
Det här är Ekots lördagsintervju med liberalen Johan Britz, arbetsmarknadsminister som jobbat länge på viktiga poster lite mer i bakgrunden i Liberalerna. Du beskrivs ju ibland som en av Liberalernas ledande strateger just nu. Grå eminens är ett uttryck som förekommit. Vad tycker du om den typen av epitet?
Jag undviker att recensera andra människors recensioner om mig själv.
Hur skulle du då själv beskriva ditt inflytande över Liberalernas politiska strategier nu?
Jag har varit aktiv i Liberalerna sedan efter valet 1998. Då gick jag med i Liberalerna. Då gick det dåligt för Lars Leijonborg som då var partiledare. Och då tänkte jag att nu vill jag engagera mig för liberalismen i Sverige. Och på den vägen är det. 8 år senare, eller 4 år senare, så var jag med och bildade Alliansen som studentpolitiker. 8 år senare så blev jag Lars Leijonborgs presschef. Jag har varit Jan Björklunds stabschef. Jag har varit statssekreterare i regeringskansliet 2 tillfällen. Jag har jobbat åt flera partiledare. Jag skulle säga att jag förstås har en viss historik kring hur politik fungerar.
Och vilket är ditt inflytande nu då över Liberalernas strategier, politiska strategier?
Ja, och idag är jag statsråd och förväntas på det sättet att bidra till Liberalernas politikutveckling som förtroendevald. Och det gör jag efter bästa förmåga.
Ja, det är drygt 4 månader nu med Simona Moamsson där du också lyftes upp av henne. Som ny... Det är inga tecken än på någon vändning i opinionen. Det är ju fortfarande låga siffror. Varför har det inte vänt än?
Jag tror att vi ska vara tydliga med att Liberalerna har under en lång tid varit för dåliga på att svara på de frågor som väljarna ställer. Vi har inte gett relevanta svar på samtidens utmaningar. Ja, och det kommer ta tid att vända. Jag kan ta ett exempel som jag tycker är väldigt tydligt. Det handlar ju om den utveckling vi har haft vad gäller brott och brottsbekämpning. Där vi hela tiden har sagt att det är viktigt att ha brottsofferperspektivet. Men vi har samtidigt inte varit tillräckligt tydliga med vilka åtgärder vi vill se för att polisen och åklagare ska få möjlighet att bekämpa den grova organiserade brottslighet som drabbar så många. Istället så har vi sagt nej till en del åtgärder, vilket har fått väljarna att uppfatta att vi är emot brottsbekämpning. Och att vi inte tar väljarnas perspektiv, att vi inte är beredda att bekämpa de ofriheter som den otrygghet som många känner innebär. Och det har fått oss att tappa i förtroende i en av politikens och svenska väljarnas viktigaste frågor.
Ja, en annan fråga som diskuteras en del är ju det här med regeringsfrågan. Ni ska ju ha er kongress, landsmötet om 2 veckor, och partistyrelsen har då inför det slaget fast att strategin är så här. Ni vill ha ett nytt tydligt samarbete, Ulf Kristersson som statsminister, men ni kommer också att fälla alla regeringar med SD-ministrar. Vad är problemet med att låta SD ingå i en regering?
Ja, men det är en bra beskrivning du ger, tycker jag. Det tydliga och nya besked vi har gett, det är ju att vi vill fortsätta det här tidssamarbetet. Vi vill fortsätta satsa på skolan, mer kunskap, mer trygghet, mer ordning och reda. Vi vill fortsätta med brottsbekämpningen.
Var den tredje delen där, varför just SD inte kan ingå i en regering?
Ja, och då har vi varit tydliga med att vi har sagt att vi vill fortsätta tidssamarbetet i den här fyrpartikonstellationen. Att vi är tydliga med att vi vill ha Ulf Kristersson som statsminister, och att det här samarbetet, det fungerar bra. Och ytterligare en sak innan jag kommer till din fråga, det är ju att vi också är tydliga med den vänstersväng som Socialdemokraterna står för. Den vänstersväng de gjorde på sin partikongress, de partier, Vänsterpartiet och Miljöpartiet framförallt, som de vill samarbeta med, det vill vi inte se. Det skulle vara skadligt för Sverige.
Om vi då kommer till min fråga då.
Ja, skulle vi säga att vi tycker att Sverigedemokraterna kan sitta i en regering, så är vi väldigt oroliga för att de personer som behöver komma till Tidöpartierna, det är ungefär 150 000 väljare eller någonting sånt där, som behöver komma till Tidöpartierna, att de kommer skrämmas bort lite grann. Vi är väldigt måna om att de 4 Tidöpartierna får 50% tillsammans. Och därför så är det viktigt för många, inte minst liberalt lutande storstadsväljare, de tycker att Tidösamarbetet, det är okej. Det finns en folklig förankring för det. Men många av dem tycker inte att det är okej att släppa in SD i regeringen.
Så för dig är det mest strategiska skäl. Finns det några sakskäl också?
Ja, vi har ju angett egentligen 3 olika skäl. Det här vad gäller blockbytarna, det är det ena. Och det andra, det handlar ju om synen på internationellt samarbete och huruvida man är ett borgerligt parti eller inte och så. Och sen så har vi ju också haft betänkligheter kring hur en del ledande företrädare för Sverigedemokraterna har agerat under känsliga processer, inte minst under NATO-processen när vi hade ansökt om att bli medlemmar i NATO, och vi hade de här koranbränningarna som alla kanske kommer ihåg.
Ja, de här 3 punkterna har ni redovisat tidigare. Problemet här för den som betraktar detta utifrån, det är ju då att SD kräver ju då för att sitta i regering efter valet, och det går ju liksom inte ihop med er linje om att inte medverka till en regering med SD-ministrar och Tidösamarbete ska kunna fortsätta. De kolliderar, de 2 synpunkterna. Varför skulle ett så litet parti som Liberalerna få som ni vill här?
Nej, men jag tycker det är en korrekt beskrivning att de här två linjerna är oförenliga. Och det är väl bra att vi lyfter upp det, tycker jag. Ja, så här, vi har ju våra perspektiv. Vi tror att det bästa sättet att hålla Socialdemokraterna borta från makten, det är att vi inte har SD-politiker i regeringen och i Rosenbad. Därför att det skulle innebära att många väljare blir tveksamma till att rösta på något av Tidöpartierna. Så det viktigaste här, det första vi ska göra, det är att få 50% i valet. Men sen har vi också då varit tydliga med att vi tror inte, och det är ju av det skälet jag just redogjorde för, vi tror inte att det är en bra idé att släppa in SD i regeringen. Nej, men, och vi är därför emot det.
Men det är ju fortfarande två positioner som inte går ihop. Och det verkar ju inte som att de andra Tidöpartierna riktigt tror på vad ni säger här. Ulf Kristersson sa att man får ta det där med en ganska stor nypa salt, ert besked. Jimmy Åkesson säger i princip ja, Liberalerna kommer att få ändra sig. Alltså, har Ulf Kristersson rätt? Ska man ta det här beskedet med en ganska stor nypa salt?
Nej, det tycker jag inte man ska göra. Men däremot ska man vara med på det klara med att Liberalerna vill ha en borgerlig regering. Vi vill ha ett fortsatt Tidösamarbete och vi kommer arbeta för det. Men vi kommer också säga nej till SD-ministrar i regeringen.
Men hur ska det kunna bli en regering då om det? Om ni hamnar i ett sånt där läge, kommer ni att ta det till nyval? Det är ju en sån där fråga som har växt. Om Kristersson skulle liksom gå fram med, det här är min regering, SD ingår.
Ja, vi har ju varit tydliga med att vi kommer att rösta nej till en sån regering. Men det kommer inte bara vara Liberalernas ansvar att om det eventuellt skulle bli ett extra val efter nästa år.
Utan varför inte det då om det är Liberalerna som har den röda linjen?
Därför att det finns andra partier som uppenbarligen också har röda linjer. Och de får väl svara på hur de ska hantera den situationen.
Liberalernas förre partiledare Johan Persson, han fällde ett berömt yttrande i oktober 2022 när Tidöavtalet presenterades på en presskonferens. Han sa, när man går till val så säger man en sak innan valet, sen genomförs valet och så säger man en sak efter valet. Håller du med om den devisen?
Ja, det beror lite grann på hur man tolkar den devisen, om jag ska vara ärlig. Jag tolkar den som att en sak och en sak var samma sak. Jag vet inte om alla har tolkat det på det sättet. Men...
Ja, alltså många tolkade det som att det ni säger före valet kan bli något helt annat efter valet. Är det något man ska tänka sig kan hända i Liberalerna?
Nej, det tror jag inte man ska tänka sig, eller det ska man inte tänka sig, utan vi kommer vara tydliga med att vi vill ha en fortsatt borgerlig regering. Vi vill fortsätta detta framgångsrika Tidösamarbete mellan de här fyra partierna, och vi vill göra det för att det är rätt för Sverige. Men vi säger också nej till SD-ministrar i regeringen.
Det strategiska problemet då för Liberalerna blir ju att ni i förra valet behövde en del strategiska röster, alltså det man kallar för stödröster, för att så ni kom in i riksdagen förra gången. Och en hel del av dem är moderater egentligen, som kanske tänker att ja, Kristersson och Jimmy Åkesson i regeringen kan man nog tänka sig. Alltså om jag ställer frågan så här, kan potentiella moderata stödröstare lita på att Liberalerna bryter sitt löfte i regeringsfrågan?
Jag tror att jag var tydlig med ungefär vad vi har sagt, nämligen att vi vill ha ett fortsatt Tidösamarbete. Vi vill ha Ulf Kristersson som statsminister. Vi säger definitivt nej till den vänstersväng som Socialdemokraterna står för. Och vi säger nej till SD-minister i regeringen. Det är vårt erbjudande till väljarna inför valet.
Ja, tror du att det går att gå till väljarna med den linjen, eftersom det liksom inte går att förstå riktigt vem som ska bli statsminister då?
Ja, vi tror ju att delvis ett skäl till den här linjen, men det finns flera skäl, men ett skäl som jag lyfte upp, det är ju behovet av att vi får människor att byta block. Tidöpartierna ligger idag under i opinionen och vi behöver nå upp till 50%. Och besked om att Sverigedemokraterna ska ingå i regeringen skulle leda till att färre blockbytare kommer till Tidöpartierna på totalen.
Till sist, vi har någon minut kvar. Ni ska ju ha ert stora partikongress, det här landsmötet, om 2 veckor. Vad vill du åstadkomma under de dagarna?
Ja, vi gör ju nu tydliga förflyttningar framåt i skolpolitiken, inte minst. Där vi är tydliga med att vi vill ha mer ordning och reda. Vi vill ha mer kunskapsfokus i den svenska skolan. Det ska vara trygghet i klassrummen. Lärarna ska vara auktoriteter. Det är lärarna som ska bestämma i klassrummen. Den typen av frågor kommer vi nu ta in i landsmötet, komma ut ur landsmötet med och lägga upp på bordet inför de förhandlingar om tider två som kommer ske efter valet.
Johan Britz från Liberalerna, arbetsmarknadsminister. Tack för att du var med i Ekos lördagsintervju.
Tack så mycket.
Tack. I studion nu, vår politiska kommentator Helena Gissén. Välkommen.
Tackar.
Arbetslösheten i Sverige verkar ju ha bitit sig fast på höga nivåer. Arbetslösheten är tredje högst i EU nu. Hur stort problem är det för regeringen, skulle du säga?
Ja, alltså det är ju oerhört besvärligt. Det är dåligt för ett samhälle med många arbetslösa. Det var dåligt för den förra regeringen också, som aldrig kom i närheten av sitt mål om EUs lägsta arbetslöshet, fick överge det. Och nu är det självklart att oppositionen biter sig fast i den här frågan och hävdar att arbetslösheten hade varit lägre med deras politik. Så det är en väldigt kämpig sak för regeringen.
Och det är ju Liberalerna som då har skött arbetsmarknadsdepartementet i 3 år. Johan Britz är då den tredje ministern. Hur har Liberalerna skött den uppgiften?
Ja, det är bara att konstatera att eftersom arbetslösheten är så hög som den är, så har de ju verkligen haft begränsad framgång. Jag tycker det var intressant här i intervjun när Johan Britz pratade om att väldigt många av de arbetslösa står väldigt långt från arbetsmarknaden. Jag tycker man hörde en uppgivenhet där, att han började prata om att man får nog acceptera att i många fall så är det aktivitet som gäller. Alltså, det finns inte någon möjlighet att ordna riktiga jobb till rätt många personer. Jag tycker det där var en intressant sak. Aktiviteter bara för att barn ska helt enkelt se sina föräldrar gå iväg, oavsett till vad. Så att, ja, det kanske är mer aktivitetskrav vi får se framöver.
Om 2 veckor så ska ju då Liberalerna ha sin partikongress, landsmötet. Vad blir mest intressant att följa där?
Ja, där ska ju då Liberalerna på nytt bekräfta den här gamla röda linjen mot att släppa in Sverigedemokraterna i regering efter en eventuell tid och seger i valet nästa höst. Det var ni ju inne på då i intervjun, och det blir ju väldigt intressant att höra den debatten, för partiet är enormt splittrat fortfarande, både kring tidssamarbetet och kring det här då hur man ska förhålla sig till SD. Det sägs att Johan Britz har varit pådrivande för att skrota den röda linjen. Men den striden har han ju då i så fall uppenbarligen förlorat, för att nu är det ju då en enig partistyrelse som vill ha med sig landsmötet på den här förnyade spärren mot SD. Och det där har ju för övrigt också skapat spänningar i Tidösamarbetet. För de tyckte att de andra partierna tyckte då att ett av deras starkaste kort gentemot oppositionen var lagandan, sammanhållningen och sådär. Men det där har ju nu fått sig en törn då. Men sen är det ju helt rationellt det här som Britz nämner, att man vill försöka locka blockbytare från andra sidan då.
Vad vet man om det? De där blockbytarna, i vilken mån finns de?
Ja, alltså det är ju då så kallade Magda-moderater man tänker på där. Alltså tidigare borgerliga väljare som på grund av SD-samarbetet har gått över till Socialdemokraterna till exempel. Man kan tänka sig också att en strategi är att försöka locka centerpartister då, liberala väljare till Liberalerna. Men det finns ju ett väldigt grundmurat motstånd på den sidan mot samarbete med Sverigedemokraterna, har ju sett nu, inte minst i debatten som råder i Centerpartiet. Så att jag tror att den chansen är ganska begränsad. Men sen ska man också komma ihåg att det finns rätt många i mätningarna som svarar vet ej. Så det finns ett antal personer då som man kan möjligen och tänka sig att man kan försöka mobilisera från soffan. Det är väl snarare kanske där som de kan hoppas på framgång.
Vi nämnde ju också Johan Perssons ofta citerade uttalande om att säga en sak före valet och en annan sak efter valet, apropå regeringsfrågan. Det var ju faktiskt du som ställde den där frågan på presskonferensen när Tidöavtalet presenterades.
Ja, stämmer. Ja.
Det där med, är det där Liberalerna kommer att hamna i regeringsfrågan? Att man har en linje före valet, inga SD-ministrar, sen byter man efter valet?
Alltså det är ju väldigt många som tror det, inte minst inom Tidöpartierna, men även utomstående bedömare. Jag är inte lika säker faktiskt, utan jag kan tänka mig att man ändå står fast i den här linjen, därför att det är så pass många tunga liberaler som verkligen, verkligen inte vill att SD ska få en plats i regeringen. Sen ska man ju veta då att det är rätt många som tror att Simona Mohanssons besked om att rösta nej till Ulf Kristersson som statsminister om SD får ministerposter, att det kommer innebära att de får inte de stödröster de behöver för att klara spärren i nästa val, utan att de helt enkelt åker ur riksdagen. Så att det är ett högt spel här. Mm.
Tack Helena Gissén, det var allt för idag. Producent Johanna Palmström, teknik Brad Jovier. Nästa vecka så ska det handla om priset på mat i Ekos lördagsintervju. Nina Jönsson, vd för ICA-gruppen, är gäst. Lyssna gärna då. Tack för idag.